Kära bröder, Kristus Jesus har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för eder, ni som oren fjärran, och om frid för dem som vore nära. Ty genom honom hava vi det ena såväl som det andra i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har en medborgarskap med de heliga och är en Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbyggs blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också i med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Men du Herre, förbarma dig över oss och skriv dessa heliga ord i våra hjärtan. Och du heliga ande, kom till oss in med nåd och frid i dina trognas hjärtan liv. Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro. Inriktninga. Halleluja. Halleluja. Amen. Dessa heliga ord om frid, om det glada budskapet om frid som har förkunnats av Kristus, det talar om den sanna enheten i Kristi kyrka, liksom Herren Jesus själv, som vi minns förra söndagens högmässotext i Johannes evangeliets 17 kapitel i den överste prästerliga förbönen undervisade om den sanna enheten i hans kyrka. Enheten och friden, den kommer från Gud. Den kommer från Kristus själv. Men nu säger Jesus själv: min frid giver jag eder. Icke giver jag eder den så som världen giver. Han skiljer alltså på sin frid, sin enhet, sin endräkt och världens frid, världens samförstånd. Och man kan säga att detta går nu genom hela skriften och genom hela kyrkans historia, genom hela mänsklighetens historia, dessa två ting. Världens frid och Kristi frid. Den falska enheten och den sanna enheten. Det kan vara svårt för människor att skilja dessa ord, därför att de kan se lika ut till en början. Ja, det kan rent av se ut som om världens frid och världens enhet är bättre än Kristi frid och Kristi enhet. Nu ska vi komma ihåg att världens frid är en falsk frid. Den är ett kamouflage för den söndring som finns i mänskligheten och som vill tränga in i den kristna kyrkan. Och som inte kommer från Gud utan från själafienden, från fienden. Det är ett sätt att dölja den djupa söndring som vill förstöra enheten i Kristus och friden i honom. Detta ser vi redan från begynnelsen. När människorna under sin första tid här på jorden gick bort ifrån Gud, så sökte de en enhet och en sammanhållning i egen kraft. Gamla testamentet berättar om detta i den märkliga berättelsen om Babels torn. Man ville göra sig ett namn, man ville bygga ett högt torn som skulle nå ända upp i himlen, för att så kunna hålla samman omkring detta. Men redan detta försök var en utmaning emot Gud själv. Det var ett utslag av det mänskliga högmodet, den mänskliga självtillräckligheten. Ja, det var ett uttryck för avfallet ifrån Gud själv. I och för sig är det ju riktigt att människor försöker hålla samman, hålla fri inbördes. Men när detta sker i egen kraft, och när det sker utan Gud, så blir det inte den verkliga välsignelsen. En sådan enhet, hur den nu än i det yttre gestaltar sig, den blir ju alltid bara en täckmantel för den djupaste söndringen, söndringen mellan Gud och människor, som alltid resulterar i till sist att också människor blir söndrade från varandra. Detta upprepas ständigt på nytt i världen och i kyrkan, i den mån som världen tränger in i kyrkan. I världen ser vi detta på många olika sätt. Det talas ju i vår tid mycket om frid. Om fred. Och det betyder ju, när det förkunnas från visst håll, som vi alla vet, ingenting annat än underkastelse under den starkaste makten. Det betyder i många fall helt enkelt bara träldom, ofrihet, uppgivelse. Så har det varit under mänsklighetens historia gång på gång. När makt blir rätt, när den starkare vill underkuva den svagare, när en främmande makt tränger in och erövrar ett annat land och så säger, nu ska vi hålla frid, nu ska det vara enhet, och så nedslår man med järnhård hand alla försök till motstånd. Sådan är världens frid när den är som värst, kan man säga. Det finns också många andra former som vi också känner. Det är en enhet och en frid som bygger därpå att man tolererar allting, eller nästan allting, utom sanningen. Utom den sanna kristna tron. Så har det varit under hela kristendomens historia. Så var det när den kristna kyrkan trädde fram i medelhavsvärlden. De andra religionerna, de kunde inbördes tolerera varandra. Man kunde tillhöra flera olika religionssällskap, precis som människor nu för tiden kan tillhöra både olika ordnar eller sällskap som mer eller mindre är någon slags religions. De strider inte direkt mot varandra. Det är aldrig frågan om absoluta sanningar. Det är frågan om en tolerans som grundar sig därpå att alla erkänner att det inte finns någon absolut sanning. Man kan tolerera varandra därför att man har den tysta överenskommelsen att ingen framträder med anspråk på att ha sanningen. Utan var och en har sin åsikt bara. Man tycker så. Man har den inställningen. Och så tolererar man varandras olika åsikter. Nu är detta viktigt i världsliga ting. Men när det gäller de eviga sanningarna så blir förhållandet strax ett annat. Därför kan vi se genom hela kyrkans historia att var helst kristendomen har förkunnat så har den vållat söndring bland människor. Det förkunnar Jesus själv. Så var det redan i gamla testamentet med den sanna gudstron som där förkunnades av profeterna. De hade ett helt annat budskap än de falska profeterna. De hade ett och samma tema som i vår bibelöversättning är återgivet med orden allt står väl till. I den gamla bibeln stod det ordagrant frid, frid. Och det är märkligt hur aktuell bibeln är, för man känner igen de falska profeterna på detta att de säger alltid frid, frid. Där det inte är något frid. Låt oss hålla frid. Låt oss hålla samman. Men man säger inte vad som är grunden för denna frid. Man säger inte någonting om hur oenigheten ska övervinnas. Man gör inga som helst försök att undanröja orsakerna till söndringen. Utan bara intonigt säger frid, frid. Precis som en stormakt som har underkuvat en svagare. Ett svagare folk säger frid, frid, inget motstånd, underkastelse. På det sättet tränger världens frid in i kyrkan själv, in i kristenheten. Den falska toleransen där man missbrukar olika ord ur den heliga skrift, till exempel ett av denna relativismens älskningsord av den heliga aposteln Paulus. Han säger vi ser ändligt, vi profeterar ändligt, vi ser styckevis. Och så säger han strax, ja så är det, vi kan inte veta sanningen riktigt. Vi har var sin lilla skärva av sanningen. Vi ska inte vara så säkra på att just vi vet rätta. Vi ska ha fördrag med varandras åsikt. Detta är återigen rätt när det gäller världsliga ting. Men aposteln Paulus har ingalunda menat så. Han säger ju, om någon förkunnar ett annat evangelium, borde det så jag själv eller en ängel från himlen förbannat vara han. Det finns ingen som helst kompromiss. Det säger han inte till motståndarna, ja vi tycker så, ni tycker så, låt oss nu hålla frid. Men han säger, den som förkunnar ett annat evangelium, anathema esto. Det här gäller det inte likvärdiga åsikter. Här gäller det inte människotankar och människomeningar, utan här gäller det Guds sanning. Och där finns det ingen som helst kompromiss. Vi ser en del, vi profeterar en del. Det innebär, när aposteln Paulus säger detta, att vi ser endast det som Gud har uppenbarat för oss i denna tiden. Men i den tillkommande tiden, i den himmelska världen, då ska vi få veta ännu mycket mer om Gud. Då ska alla de hemligheter som här i tiden icke uppenbaras för människor, blir uppenbara för alla. Då ska vi se Gud ansikte mot ansikte. Då ska tron förvandlas i åskådning. Då ska det inte längre finnas några gåtor, några varför, några hemligheter. Det betyder inte emellertid att den sanning eller den del av den andliga himmelska verkligheten som är uppenbarad för oss här i tiden inte skulle vara sann. Det betyder inte att Guds uppenbarelse skulle vara ofullkomlig eller skev eller falsk eller bara relativt riktig. Vi har inte fått veta hela sanningen, men den sanning vi har fått veta, den är fullkomligt riktig. Den har meddelats oss i klara ord. Det som i och för sig är outsägligt, outsägliga hemligheter, det har meddelat oss i människoord, i den heliga skrift. Den heliga skrift är verkligen uppenbarelsen själv. Låt vara att den jämfört med verklighetens Gud kan liknas vid en spegel som ännu inte kan ge hela verkligheten. Verklighetens Gud. Men vad vi ser i skriften, vad vi får veta, det är riktigt, det kan vi lita på. Det får vi inte ändra på. Det får ingen enskild människa och ingen enskild kyrka säga att det där bryr vi oss inte om. Det där stryker vi. Vi håller oss till det. Här får man inte välja och vraka. Utan här gäller det att falla ner i tillbedjan, i ödmjukhet, i tro. Och när man inte förmår tro så får man säga, Herre hjälp, jag tror. Herre hjälp min otro. Det går inte att kompromissa med den falska relativistiska toleransen. Här gäller det hela Guds ord, hela den uppenbarade sanningen, allt eller intet. Det kan omöjligt vara så att när vilolärare och rätte lärare slår sig tillsammans och lägger ihop sina meningar, sina lärosatser, dessa då skulle komplettera varandra så att det tillsammans skulle bli hela sanningen eller en större del av sanningen. Det går inte att addera på det sättet i andliga ting. Lika lite som det går att förena lögn och sanning överhuvudtaget. Den enhet som människor försöker alltid från begynnelsen, och den som har sin förebild i Babels torn, den är dömd att slå sönder. Men Gud själv har i sin frälsningshistoria med människorna upprättat den sanna enheten. Han förskingrade människorna som var samlade kring Babels torn, men han utvalde Abraham och byggde av honom ett helt folk, egendomsfolket, prästfolket, som skulle företräda sanningen här på jorden. Och detta var ju förebilden och föregångaren till den kristna kyrkan, Guds Israel, som vi är kallade att tillhöra. Det gick en gränslinje mellan Israel och hedningarna. Den gränsen upphävdes genom Kristus och i Kristus. Och det är detta som aposteln Paulus talar om. Han som kämpade med en sådan våldsam kraft för den sanna enheten mellan hedna kristna och judekristna. Han talar här om hur hedningarna, som förut var främlingar och gäster, nu inte längre är detta utan har medborgarskap med det heliga. Det som förut var fjärran, det vill säga hedningarna, de har nu kommit nära. De har fått del av friden i Guds rike. De har mottagit det glada budskapet om frid ifrån Kristus själv. Och så inlämnas människor av alla nationer, av alla folkslag i Guds stora tempelbyggnad, där apostlarna och profeterna är själva grundvalen. Profeterna ligger så att säga i botten, och på den bygger de heliga apostlarna. Men allt samman är sammanslutet av Kristus själv, som inte är hörnstenen i ett hörn utan är den sammanslutande sten som håller samman hela valvet, hela tempelbygget, och som ger alla de olika stenarna liv, så att det inte blir en stenhop eller stenhög utan en levande byggnad. Det är så Gud återställer den förlorade enheten i mänskligheten. Han drar in enskilda nya människor in i denna tempelbyggnad. Han bygger in oss först genom det heliga dopet. Han bevarar oss genom tron, genom sitt heliga ord, genom den heliga nattvarden. I denna byggnad, som är den sanna kyrkan och som är osynlig för människors ögon, i den meningen att vi inte kan säga vilken människa som är en levande sten i denna byggnad, och vi inte kan identifiera denna tempelbyggnad, denna Guds sanna kyrka, med någon enskild, någon yttre kyrkosamfund i världen. Detta Guds tempelbygge är återställandet av den förlorade enheten. Den enhet som förlorades genom syndafallet. Och den enhet som ständigt på nytt hotas av sprängning och söndring genom synden. Genom synden i alla dess former. Genom synd i gärningar, i tankar och ord. Kärlekslöshet, själviskhet, olydnad mot Guds bud, hat och avund, allt detta som söndrar människor. Men också av falska läror. Det må företrädas med en så stor mänsklig välmening. Det må företrädas alldeles så mycket god tro av fromma människor. Lögn kan aldrig bli sanning därigenom att den förkunnas av en from människa. En falsk lära kan aldrig bli sann därför att en till synes eller välmenande och uppriktig människa i något stycke felar. Så måste vi ständigt vara på vår vakt, både när det gäller läran och livet. Både när det gäller sanningen och kärleken. Att vi inte förstör den enhet som kommer från Gud. Att vi inte söndrar genom vår egensinnighet och kärlekslöshet och själviskhet. Eller genom vår falska kärlek, genom vår falska tolerans, vilket är något helt annat än den fördragsamhet och den tålmodighet och långmodighet som i den heliga skrift anbefalles åt de kristna i den inbördes umgängelsen. Vi ska vara överseende och fördragsamma och ha tålamod med varandra, inte småaktiga, inte leta efter varandras fel, inte på det sättet söka åstadkomma sprickor mellan dem som borde höra samman. Men detta är något helt annat än den heliga nitälskan. Detta är något helt annat än motsatsen till den heliga nitälskan, än till denna falska tolerans som tål nästan allting utom sanningen. Den tolerans som är loj och slapp ända till dess den möter den absoluta sanningen, som då visar sitt rätta sinnelag i en demonisk fiendskap emot Gud själv, emot hans heliga ord, emot den heliga och sanna läran ifrån Gud. Vi ska alltså bedja för vår egen del om denna heliga förening utan nitälskan och kärlek. Nitälskan för sanning och fördragsamhet med varandras svagheter. Det är så Gud håller sin kyrka vid makt. Det är så han bevarar friden och enigheten. Låt oss bedja om den enheten i sanning och i kärlek. Låt oss tillsammans om igen bedja: O du helge ande, kom till oss in med nåd och frid i dina tronas hjärtan blik. Din levande kärlekslåga är upptänd och uppehåll. Du som av alla tungor och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro, enträkteliga.